I och med det pågående kriget i Gaza mellan Hamas och Israel så har antisemitismen ökat på många håll i Europa, bland annat i Tyskland. Och i ett land som Tyskland, som har ett mörkt kapitel från andra världskriget att ta hänsyn till, där 6 miljoner judar ändå skickades att dö i gaskamrar och arbetsläger, så är den här frågan förstås extra känslig och det är extra problematiskt. Jonny Sjöblom, hur obekvämt är det här för Tyskland att prata om?
Ja, den här sitsen så är förstås obekväm av flera orsaker, bland annat därför att Tyskland då igen har en liten judisk befolkning. Ungefär 150 000 människor handlar det om, och den här minoriteten vill man då också av historiska skäl värna om, och samtidigt så ökar nu då de här rapporterade fallen av antisemitism som en följd av det som händer i Mellanöstern. Därtill så är det för Tyskland närmast en politisk omöjlighet att i den här situationen inte ställa sig bakom Israel helt fullt ut.
Mm. Nyhetspodden idag ska alltså tala om den här antisemitismen, hur den är på frammarsch i Tyskland i skuggan av kriget i Gaza och vilka konsekvenser det där faktiskt kan få. Thomas Lén heter jag. Med mig har jag Jonny Sjöblom som är Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Hej Jonny och välkommen.
Hej och tack.
Nå, som sagt, många länder kämpar just nu med att förhålla sig till hela det här pågående kriget i Gaza, och i kölvattnet av den här konflikten så finns det ju en allt ökande polarisering mellan de som stödjer Palestinas sak och de som står bakom Israel. Och från Tyskland så rapporteras det att man ser en ökad antisemitism i samhället, alltså hat mot judar, och det här breder ut sig. För ett antal veckor sedan så kastades exempelvis brandbomber mot ett judiskt tempel i huvudstaden Berlin. Många judiska familjer har fått davidsstjärnor klottrade på dörrarna till sina hem, precis som nazisterna gjorde under andra världskriget. Och massa andra liknande situationer. Alltså, Jonny, hur utbrett är det här egentligen?
De här extremfallen som du nämnde här, så de är till all lycka ändå hittills så har de varit rätt få, trots att förstås varje fall är ett fall för mycket. Men just därför att de sker i Tyskland så får de ju naturligtvis automatiskt en stor publicitet, en större publicitet kanske än vad de skulle få i andra länder, till exempel då de här davidsstjärnorna. Vem som egentligen står bakom det här så är det ju också, så är ju också oklart, att till exempel i grannlandet Frankrike så talade man om att de davidsstjärnor som har målats, att det var en rysk provokation för att destabilisera samhället. Men det oaktat så har nog de antisemitiska brotten här i Tyskland ökat. Det framgår bland annat av en fråga som ställdes i den tyska förbundsdagen igår. Enligt statistiken så har faktiskt de här brotten ökat redan under det tredje kvartalet i år, alltså då före den 7 oktober då Hamas utförde sina terrorattacker mot Israel. Men här i Tyskland finns också såna här anmälningsportaler för antisemitiska, vad man kallar incidenter, och de rapporterar nog nu också om det att de här fallen har blivit fler också efter den 7 oktober. Hittills hade då främst kanske handlat om glåpord och hat som sprids då främst över nätet men också ute på gatorna.
Men du sa just att det här hände även innan hela den här situationen i Gaza uppstod. Vad är det som gör att det har blivit så här i Tyskland?
Ja, att sånt här händer i Tyskland så är förstås inte helt nytt att varje gång som det har skett någonting liknande eller kommit till en mer, ska vi säga, akut kris i Mellanöstern, så märks det ju också på gatorna här att vi har delvis mer pro-palestinska demonstrationer. Det brukar rapporteras mer antisemitiska brott. Det som nu gör det här lite annorlunda så är ju förstås omfattningen av det hela, omfattningen i Mellanöstern och sen omfattningen då också i Tyskland. Och jag har till exempel då sett den bedömningen här att det har varit så länge rätt lugnt gällande den här konflikten i alla fall, så det leder nu då till att allt har blivit, ska vi säga, värre och mer svartvitt än vad det var kanske tidigare. Folk som reagerar nu så vet helt enkelt mindre om bakgrunder och vad som har hänt tidigare, och de är på så sätt då kanske mer öppna för åsikter den direkta propaganda som sprids över nätet i en omfattning som man inte har sett tidigare, åtminstone i den här frågan.
Nu är det ju då inte bara kanske folk från Mellanöstern och sådär och liksom som är av en viss politisk övertygelse som nödvändigtvis är emot hela den här situationen i Gaza. Det finns ju många judar som helt enkelt tycker att Israel gör fel i det de gör. Och de får ofta väldigt mycket mothugg och på något sätt så är det inte helt rumsrent verkar det som att tala om att Israel skulle göra fel. Går det att diskutera Israel på ett konstruktivt sätt i Tyskland?
Ja, den här sitsen är förstås speciell om du är tysk. I synnerhet tysk politiker så är det nog extremt svårt att i den här situationen göra något annat än att ta ställning eller att starkt ta ställning för Israel. Att det här är nog en så här, ska vi säga, ryggmärgsreflex bland tyska politiker. Det handlar också om att man kanske på något sätt vill att ens karriär ska gå vidare och man ska komma ihåg att Tyskland på grund av sin historia nog också står under en viss övervakning, ska vi säga, från israelisk sida att om det sker allt för mycket negativt i Tyskland så snappas det nog upp. Så att delvis så finns det en viss, ska vi säga, historisk kanske självcensur där på det sättet att man automatiskt faller in i det att man stöder Israel. Och andra sidan så finns det också utanför Tyskland en så här förväntan om att Tyskland ska måste så att säga förhålla sig på det här sättet och att tyska politiker måste förhålla sig på det här sättet och när det är så här så är det nog svårt att åtminstone från politikers sida allt för starkt ta ställning för palestinierna här. Det kan hända att man tar ställning för mänskliga rättigheter eller något liknande och skriver lite om det här, men att direkt stöda palestinier så är nog som sagt mycket svårt.
Du nämnde här just innan också att det här antisemitismen var på uppgång redan innan situationen i Gaza. Hur är diskussionen om antisemitism i Tyskland just nu?
Ja, som sagt, så om vi talar om situationen just nu så handlar den här diskussionen nog mycket om det som man här, som här vissa kallar för importerad antisemitism. Det är ett begrepp som man säkert både kan kritisera och diskutera i all oändlighet, men med det menar man då en antisemitism som har kommit till Tyskland via migranter, flyktingar, bland annat då från länder i Mellanöstern. Ur tysk synvinkel så är det här förstås relativt, ska vi säga, en relativt enkel infallsvinkel då man nu då egentligen kan glömma bort då kanske den här egna hemmagrodda antisemitismen som också finns och som trots landets historia ställvis är skrämmande utbredd.
Vem är det nu då som står för den här hemmagrodda antisemitismen som jag väl ändå har förstått är ju den absolut största delen av allt det här?
Ja, om man ser på den här statistiken fram till nu så är nog den stora majoriteten av antisemitiska brott som begås i Tyskland, så de begås nog av den tyska ytterhögern. Det mest spektakulära, skrämmande brottet under de senaste åren så var nog den här attacken mot en synagoga i staden Halle oktober 2019 var det. Den här hela gärningsmannen som hade kopplingar till högerextremismen, så han lyckades då lyckligtvis inte komma in i den här synagogan, men han dödade i vilket fall som helst två människor där i närheten av den. Så det här är ett exempel från de gångna åren, och så att i Tyskland enbart tala om importerad antisemitism så det blir nog helt fel.
I Frankrike och England så har man ju tillåtit demonstrationer för Palestina, men i Tyskland så har polisen på många håll förbjudit pro-palestinska demon, och i Berlin så låter man exempelvis skolor förbjuda pro-palestinska emblem och så vidare. Och politiker som Olaf Scholz har gått ut och gett tydligt stöd åt judiska befolkningen och Israel. Johnny, hur handskas man då med den här balansgången att på något sätt hålla sig väl med Israel och den judiska minoriteten och samtidigt också den här ändå rätt betydande minoriteten man har från olika håll i Mellanöstern? Det är ju en väldigt svår balansgång, känns det som.
Det är nog en svår balansgång, och det har vi ju sett med de här pro-palestinska demonstrationerna, som du säger, som man har förbjudit en del, man har försökt förbjuda andra. I Tyskland är det så att det finns inget, ska vi säga, enhetligt regelverk för hur man skulle göra det här, utan det här funkar på delstatsnivå, så att i vissa delstater så har de här förbuden varit i kraft, och på andra håll sen så har man via domstol ändå fått de här demonstrationerna genom på det sättet att de har kunnat hållas. Det är en svår situation, som du säger, för att man har då försökt på något sätt få bort åtminstone de här, som man i Tyskland tolkar, synliga tecknen på antisemitism i samband med de här demonstrationerna, det vill säga banderoller och sloganer och flaggor och liknande. Men att problemet är ju det att jo, du kan ta bort en banderoll, men de här åsikterna, så de kan du ju inte ta bort så där bara, så att på kort sikt så är det här säkert en lösning, men på längre sikt så har nog Tyskland en stor utmaning i det att man kommer att få leva med det här, dels den här antisemitismen och dels då kanske med den här fientligheten mot muslimer, och det här är nog någonting som landet måste tackla.
Men då har vi ju en ganska rörig situation där då. Du har den här gryende antisemitismen, du har en viss ilska då från vissa grupper mot de grupper som stödjer den palestinska saken. Det låter ju som att det finns någonting här att utnyttja. Hur utnyttjar högerextrema grupper den här situationen?
Ja, det är kanske inte bara högerextrema grupper i sig, utan vi har en situation också i Tyskland för tillfället att vi har en debatt om migration som har pågått här i flera månader redan. Det handlar alltså om det att mängden asylsökande som kommer till Tyskland igen är så hög att bland annat då städer och kommuner säger att de inte kan tackla den här bördan som det då innebär att det är så många på väg hit. Och de här pro-palestinska demonstrationerna, så de sker ju inte i ett vakuum, utan de sker ju i ett land där den här debatten förs. Så det finns ju då från politisk sida också ett intresse bland vissa politiker att utnyttja den här situationen. Att dels har du då de här migrantgrupperna som firar det att Hamas utför en terroristattack, och sen har du då den här debatten om migration och en befolkning där en stor del åtminstone tycker att Tyskland har gjort sitt i den här flyktingfrågan och att man kanske då borde göra mer för att begränsa den här invandringen, så att det är klart att det här också utnyttjas på det sättet att den här migrationsdebatten så att säga omsätts på de här demonstrationerna som har hållits.
Kriget i Gaza fortsätter, polariseringen fortsätter, och man är ju som sagt ganska pressad där i Tyskland som judisk, eller del av den judiska befolkningen. Hur ser de på den här situationen i Tyskland?
Ja, bland många judar så finns det ju nog en stor oro, i synnerhet så funderar man ju säkert kanske över det att hur ska man just kunna leva som, ska vi säga, helt öppet som jude, att vågar man överhuvudtaget visa på något sätt att man är jude om man rör sig då till exempel ute på gator och torg. Nu är det förstås svårt för mig att säga hur varje enskild person uppfattar den här situationen, men åtminstone från de officiella judiska organisationernas sida så upplever man nog den här situationen som oerhört svår, och det kanske också handlar på vissa sätt om en viss hjälplöshet. Man är som sagt en rätt så liten minoritet i Tyskland, men man får varje gång då stor synlighet och hamnar så att säga i centrum varje gång något händer då i Israel, och samtidigt så är man som den här ordföranden för församlingen här i Nürnberg som jag talade med i förra veckan, så han sa åt mig att man är på något sätt fullständigt utlämnad, att han hellre vill tala om det att är Tyskland säkert, och han sa att den enda säkra orten för judar är Israel också, trots det som nu hände i oktober, men att man där så att säga på egen hand kan försvara sig, och det kan man då inte göra i ett samhälle som Tyskland.
Ja, med tanke på hur spänt det här läget är och att det då finns en massa grupper, både politiker och högerextrema grupperingar och allt annat som utnyttjar det här, hur farligt bedömer du att det här läget kan det bli? Vad kan det liksom få för konsekvenser att det är så här?
Det är svårt att säga. Att det har ju pratats till exempel om det att den här konflikten skulle kunna leda till att det blir en rekryteringsbas för islamister till exempel, och att den här konflikten utnyttjas för det. Nu är det ju så att den här Palestina-frågan i sig åtminstone hittills inte har spelat någon större roll i det här sammanhanget, men just det att det här tyska stödet för Israel är så starkt, och kanske också eventuellt då med tanke på vilka reaktioner det här kan få i form av fientligheter mot muslimer i Tyskland, så det kan ju sen vara en sån här mobiliseringsfaktor också, att det här är förstås någonting som det talas om, men att hur det här nu utvecklas så hänger nu väl främst ihop med vad som händer i Mellanöstern, och om man nu vill säga något positivt i det här, så är det kanske det att efter den här värsta hysterin som rådde här i några veckor, så verkar det här läget nu vara lite lugnare än vad det var.
Janne Sjöblom, tack så jättemycket för att du var med och sken lite lampor på den här situationen i Tyskland och hela den här situationen kring Gaza och Israel. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Thomas Selén heter jag. Janne Nupponen producerade. Tekniken stod Staffan Sundqvist för. Och så ska jag påminna dig om att logga in på arenan med Yle-kontot och favoritmarkera Nyhetspodden, så får du meddelande om när våra färska avsnitt är ute, så du inte missar ett enda av dem. Och fortsätt lyssna på oss som alltid.